Putin då har imperiedrömmar, föreställningar om ett stor Ryssland som måste hållas ihop och sådana saker. Och det är det som har motiverat honom att gå in 2014. Och det verkar också motivera det här kriget som börjar 24 februari. Det är bara ett exempel på hur tragiskt det kan bli när man så att säga blandar in. Det finns en religiös komponent i den här konflikten som är viktig för Putin, tror jag. Och viktig i hans retorik. Och där han har stöd hos patriarken Kirill.
Liberal halvtimme. En podcast fra tankesmien Civita.
Velkommen til Civitas podcast Liberal halvtime. Jeg heter Mathilde Fasting og dagens vert. Før jul så snakket jeg med filosof Henrik Syse om religionens plass i samfunnet, og tidligere på høsten 2021 så hadde jeg også en samtale med den britiske historikeren Tom Holland om kristendommen og ideene som Vesten bygger på. Og i denne episoden så har jeg tenkt å følge opp ideer om religion og sekularitet, og jeg har invitert den svenske teologen og samfunnsdebattanten Joel Halldorf. Så velkommen til podcasten, Joel.
Takk så mye.
Jeg tenkte at vi skulle ta utgangspunkt i en artikkel som du har skrevet for et tidsskrift som heter Kvartal. Riktig nok finnes det på svensk, så den oppmerksomme lytteren kan sikkert klare å finne frem til den artikkelen. Men den er også basert på din siste bok som heter Gud, återkomsten. Og den finnes også helt sikkert tilgjengelig som du kan fortelle om. Moderniteten spådde religionens død, som Nietzsche skrev, og du har noen eksempler på hvordan det artet seg i den svenske samfunnsdebatten på 1960- og 70-tallet. Og for å sette dette litt inn i en sammenheng, så kan du fortelle litt om hva som ble sagt der, og hvordan religionens plass i det svenske samfunnet så ut da, og kanskje også litt bakgrunnen for hvorfor du har vært opptatt av dette her.
Ja, precis. Sverige er jo et... Vi berømmer oss gjennom å være verdens modernaste land, och i den här idén om modernitet som tar form på slutet av 40-talet, början av 50-talet, så ingår att vi ska vara rationella, vetenskapliga, objektiva och sekulära. Det sekulära blir en väldigt viktig del av den svenska liksom, nationella identiteten på 60-70-talet, och man förväntar sig väldigt starkt att visst finns det kristna och andra religiösa, men de ska vara minoriteter och de är den bortdöende skara. Och man säger ibland idag också att Sverige är ett av världens mest sekulära länder, sekulariserade länder. Men det vi har fått upptäcka, som liksom hela väst har fått göra den här omprövningen, är att det moderna samfundet, det handlade inte om sekularisering, det handlar om pluralism. Det handlar om mångfald. Det finns, religion finns kvar i alla länder, och kyrkor och andra religiösa grupper är ofta vitala. De påverkar kulturen, samfundet, politiken. Och det måste vi förhålla oss till på ett konstruktivt sätt. Och det var väl det här som jag saknade när jag skrev boken då, som du nämnde, Gud, återkomsten 2018. Att det inte var en konstruktiv debatt, utan den var väldigt repressiv, om man skulle kontrollera och förbjuda och så. Särdeles islam, men det blir ändå förbud som drabbar alla religiösa grupper, också de kristna.
Mm. Du hade också någon exempel på vad som blev sagt i den svenska samhällsdebatten på 60-70-talet, som om religionen var fullständigt på väg ut.
Ja, politikerna antog ju det, att det här är någonting när man reste runt i världen, att ja, men det här exemplet jag tar, tror jag, är från Ingvar Carlsson, som är ute och reser i Mellanöstern och utgår från att det här är någonting, religion är någonting som kommer försvinna, det är en bortdöende kraft och så. Och man ser det, vi hade ju i Sverige den så kallade Hedeniusdebatten då, av den svenska filosofen Ingmar Hedenius på 50-talet, som startade en debatt om trovetande, där poängen var att religion var inte rationellt, och det kan därför inte vara en del av en offentlighet. Människor kan möjligen hemma i sitt privata tro på Gud och så, men inget vi kan ta in i det offentliga samtalet, i debatten eller politiken och så. Och därför blev den väldigt svårt marginaliserad.
Men så kommer du selvfølgelig kjapt til, som du også sier, at det jo ikke tilfelle i det hele tatt. Religionen der, og en undersøkelse som du refererer til fra Pew Research, viser at 84% av verdens befolkning, ikke nok, i dag er religiøse. Og hvilken betydning har det? Og du kan også for så vidt trekke noen paralleller til religiøsitet i det svenske samfunnet også.
Ja, men precis. Altså, tittar man på det svenske samfunnet, så ser man jo at der finns jo... det är inte så jättevanligt att folk går i kyrkan eller moskén varje söndag. Det är likväl 10% som gör det, så det är inte helt ovanligt heller. Men det är inte jättestort. Men däremot är det många medlemmar i Svenska kyrkan. Eller säger sig tro på Gud eller något, eller en högre makt eller någonting. Svenskar formulerar sig ofta lite mer vagt sådär. Men tittar du globalt så ser du ju en helt annan... Alltså den religiösa identifikationen är ju... bred och stark, och ateismen, icke-religionen, är ju en väldigt marginell företeelse i ett globalt perspektiv. Och det här kan vi se på väldigt många sätt. Vi kan se hur det religiösa civilsamhället i länder i Afrika, i Latinamerika, är väldigt buret av församlingsrörelser, pingstförsamlingar, så som kan betyda väldigt mycket för ekonomin och för utbildning, och de kan driva skolor och till och med högskolor. Nobelpristagaren Denis Mukwege till exempel, som ju var här i, jag vet inte om han fick Nobelpriset via Zoom eller om han kom till Oslo och tog emot det, men läkaren från Kongo som då kommer ur pingstbevegelsen och har fått sin utbildning där och jobbar på Panzisjukhuset som är finansierat av det religiösa civilsamhället och andra religiösa kyrkor internationellt. Och det är ett exempel på hur religion, religiöst engagemang bär upp samhällen. Och så finns det också då de mer problematiska exemplen. Vi har ju senast då kriget i Ukraina, där patriarken Kirill i rysk-ortodoxa kyrkan stöttar Putin fullt ut. Och det finns också mycket som visar att Putin hämtar mycket inspiration ifrån ett slags teologiskt tänkande, en idé om en andlig enhet med Ukraina, en gemensam religiös historia. Så religion, man kan inte, som Tony Blair sa, tror jag, man kan inte förstå världen om man inte förstår religion, och det är fortsatt sant. Vi är inte så sekulära, utan det religiösa kommer in överallt.
Fordi du hänvisar nettopp till Tony Blair också i notatet ditt, som säger att religionens plats i samhället är det viktigaste spørsmålet, säger han, in på 2000-tallet. For det første litt, hva mener han med det? Og det andre, er religionen i dag en splittende mest, eller en samlende kraft, tror du? Og da religionen er jo ikke bare en religion, selvfølgelig, det er mange ulike religioner, så kan det være litt forskjell også.
Ja, men verkligen så. Det, på ett sätt så kan man inte prata om religionen eller religion på det sättet, eftersom det är just, om man tar en svenskkyrklig kvinnlig präst och ställer henne bredvid en muslimsk imam från Saudiarabien och en brasiliansk pingstvän, så är ju de här väldigt forskjelliga människor. Och det enda som kanske... förenar om det är att en sekulär västerlänning tycker att de alla är konstiga, men tillsammans har de inte så mycket gemensamt. Och det måste man tänka på här, att precis som att vi inte klumpar ihop och säger politik orsakar så mycket elände, se på nazisterna, se på kommunisterna, och tillskriver deras brister till liksom liberala partier eller socialdemokrater och sådana saker. På samma sätt får vi vara försiktiga när vi generaliserar kring religion. Men sen kan vi också veta att det finns ju, alltså, och det var ju Tony Blairs fråga, under vilka former så kan religion vara en konstruktiv, positiv kraft för ett samhälle som förenar det, och förenar människor och får dem att göra gott, och under vilka förutsättningar blir det en destruktiv kraft och någonting som splittrar och sätter människor mot varandra. Och vi vet ju till exempel när det gäller krigföring, så räcker det sällan med att en politiker eller en politisk ledare säger nu ska vi invadera det här landet för vi vill åt deras naturresurser och pengar och vi vill härska över dem. Utan man vill ofta väva in något mer poetiskt argument, och då ligger religion nära till hands. Att vi slåss i Guds namn, vi slåss för sanningen, ortodoxin, den sanna läran och så. Och det kan man se i Mellanöstern, det kan man se, som vi sa, i Ryssland, att politiker nyttjar religionen för att motivera också destruktiva handlingar. Och det här är någonting också som religiösa kyrkor och andra samfund måste verkligen reflektera över, om man låter sig utnyttjas på det här sättet av politiker.
Jag vet inte om du själv har skrivit eller tänkt över, vi var så vitt inne på Ukraina och på Putins bruk av den russisk-ortodoxa kyrkan. Mm. Vi har ju avtalat detta här för Ukraina blev invaderat, men jag kunde gå tänka mig att höra visst du har några synspunkter på det. Mm. Vad som nu är I färd med att ske där, för ukrainarna har ju också samma religion och många av det vet vi, många av de heligaste städerna för denna kyrkan ligger ju i Ukraina, I Kiev bland annat. Så jag vet inte om du vill kommentera lite om det. Gör det gärna om du har några tankar.
Ja, men det var ju en annan Vladimir än Vladimir Putin, alltså Vladimir den första som lät döpa sig och hela det folket då, 988, det är ju Rysslands kristna och det skedde i närheten av Kiev. Och på det sättet så är ju det här den ryska ortodoxa kyrkans vagga. Och Putin har ju tidigare markerat i sina tal 2007-2014 att han betraktar Ukraina som en så att säga, del av en slags stor rysk enhet. Han har sagt att vi är kulturellt, historiskt och andligt förenade. Och för Putin är det så att det verkar vara så att det som är andligt förenat, det får inte skiljas åt politiskt. Så när Ukraina börjar orientera sig mer mot väst, närmar sig NATO, EU och så, då uppfattar han det som att det blir ett spricka i den här liksom, imperiet som ju har en andlig bas då. Och också när den ukrainsk-ortodoxa kyrkan bryter sig loss ifrån Moskva-patriarkatet som skedde för några år sedan, då vidgas också den här sprickan då. Och Putin då har imperiedrömmar, föreställningar om ett stor Ryssland som måste hållas ihop och sådana saker. Och det är det som har motiverat honom att gå in 2014. Och det verkar också motivera det här kriget som börjar 24 februari. Det är bara ett exempel på hur tragiskt det kan bli när man så att säga blandar in, det finns en religiös komponent i den här konflikten som är viktig för Putin, tror jag, och viktig i hans retorik, och där han har stöd hos patriarken Kirill.
Och varför tror du han har stötte hos patriarken, alltså kyrkan, hur viktig är den för han och vice versa, hur viktig är Putin för patriarken och för den russisk-ortodoxa kyrkan?
Ja, det här är en fråga som många ställer sig. Alltså det är ju dels så man förstår med den rysk-ortodoxa kyrkan att den är svårt traumatiserad efter 1900-talet när den så att säga sågs som statens fiende och led otroligt mycket och drabbades av förföljelser och dödsläger, fångläger i Sibirien och sådana saker. Och det har gjort att man haft en tendens att söka skydd hos fursten, så att säga, hos politikerna i landet. Och det verkar finnas att man gör en kalkyl att vi är beroende av statens välvilja, och därför går man väldigt, väldigt tätt på. Och man har också, man går väldigt tätt på det politiska ledarskapet, väldigt tätt allierad. Och man har också, för Putin, det behövs ju ett shit i samhället, någonting som håller det samman. Och när man då, när kommunismen inte finns längre som statsideologi, så har Putin istället talat om den ryska ortodoxin, att det är liksom folket, den ortodoxa kristendomen och ledaren som förenar landet då. Så han behöver kyrkan, och kyrkan anser sig också behöva honom. Och här har det utvecklats en väldigt, väldigt tät allians. De är väldigt tätt förbundna. Och också förenat av ett starkt motstånd till väst. Politiskt motstånd mot väst, men också moraliskt, att man förknippar väst med dekadens och gayparader och sådana saker som patriarken Kirill kan säga i sina tal och så. Så att det finns det har blivit en väldigt, väldigt stark allians mellan dem, tyvärr.
Mm. Vi kan gå lite tillbaka till Sverige, till ditt land. Vi kan, hvis det är naturligt att bringa in en Ukraina, så gör vi det. Men hvordan har debatter om religion utspilt sig i Sverige de senere årene? Og da tenker jeg også på at Sverige har haft en stor invandring fra land med muslimer, og også da at islam har blivit en mye større tilstedeværende religion i i Sverige än det har varit tidigare.
Ja. Nej, men det var väldigt tydligt på våren 2018. Vi hade ju val på hösten 2018 och då så kunde man se nästan vecka efter vecka hur det var frågor som rörde religion som kom upp. Och det gällde till exempel där när små flickor har väljer att klä sig hijab tidigare än vad man är också van vid i den muslimska traditionen. Om elever ska få mat som är anpassad efter deras muslimska matregler på skolor där det finns många muslimer. Det alternativet ska erbjudas. Bönutrop var en jättestor diskussion i Sverige om det skulle tillåtas eller inte. Och här var det ju så att i Norge så är ju, finns det väldigt starkt idén om att Sverige har tagit sig vatten över huvudet när det gäller migrationen. Vi har tagit emot för många, vi har inte klarat integrationen och det finns ingen kritik mot det. Men den svenska opinionen och politiken svängde där 2017-2018 ungefär och blev väldigt kritisk både mot invandring och man stängde gränserna. Men också i retoriken mer repressiv mot religiösa minoriteter. Och det där menar jag gick för långt eller har ofta gått för långt att man har tappat bort att religiöst engagemang är en del av ett aktivt och vitalt civilsamhälle. Och ett aktivt och vitalt civilsamhälle är avgörande för, en, för ett land att ha. Och det är också avgörande för integrationen. När vi nu har muslimer i det svenska samhället så är det vägen in i samhället för dem, i samfundet som ni säger, är att liksom, via föreningsliv, bildningsorganisationer, församlingsliv, kontakter med myndigheter, politiker och sådär. Det är så vi har byggt samhället i Sverige via folkrörelserna, demokratin i 150 år. Och det är det vi måste fortsätta att jobba med.
Mm. Du snakker også litt i artiklen din om at vi lever i et postsekulært samfunn, og litt om alt blir relativistisk, spørsmålet mitt litt også, fordi at du tar opp noen ting her som for så vidt det at noen bruker en hijab eller andre ting, det kan jo være så, men det er også praksiser og ting som kan kritiseres i et samfunn, og hvis man ikke tillater det, eller hvor det blir vanskelig, hva skjer da? Er alt like bra ved alle religioner, og alle skal kunne få utøve akkurat som de vil? For det er jo der i skjæringspunktene at problemene oppstår, der når kritikken kommer, at det blir vanskelig. Så har du några synpunkter på det?
Ja, men precis. Det är två. Alltså först när det gäller det postsekulära, det är ett begrepp som myntas av den tyske sociologen, filosofen Jürgen Habermas. Och han säger att vi är gått från ett samhälle där det sekulära är norm till ett postsekulärt samhälle. Där vi inte, när vi går in i ett rum så är vi mer medvetna om att här kan det finnas, här är inte nödvändigtvis att alla är ateister eller sekulära, utan det finns olika religiösa identiteter. Så det är liksom att bejaka att det finns en pluralism i samhället, i samfundet. Men i och att det är någonting ofrånkomligt, som jag sa, det är en följd av det moderna vägvalet mot demokrati. Då så får vi alla möjlighet att välja själva och då kommer vi göra lite olika val. Och då får vi en mångfald i samhället. Och då får vi jobba med den mångfalden. Jag tror att vi har varit lite, kanske inte insett alltid hur krångligt det är att leva i ett demokratiskt samhälle präglat av mångfald. Alltså det är någonting vi måste jobba väldigt, väldigt hårt med. För det uppstår ju då tydliga värderingskonflikter. Och i vissa fall kan vi säga att här lägger vi oss inte i som samfund. Ni får äta den mat ni vill och ni får göra som ni vill i de här frågorna. Och vi kan ha en variation där vi kan berikas av skillnaden så. Men så kommer det ju andra frågor. Det kan ha med kvinnlig könsstympning att göra. Det kan ha med hedersvåld att göra. Och sådana saker där samfundet måste dra en tydlig gräns. Och där det inte går att hänvisa till att detta är vår religion. Då får vi göra som vi vill. Så det, jag tycker att det blir ofta så här i debatten att antingen så säger vi att det är religion, alltså ska det, så att säga, religion får inte synas alls offentligt. Den franska laïcité-modellen som vi har en väldigt sådär, religionen ska helt privatiseras, den ska bort ifrån det offentliga. Det tycker jag får gå för långt åt det hållet. Den andra modellen är när man säger att ja, men om någonting ett agerande motiveras för att det tillhör en religiös tradition eller så, så är det därför okej och tillåtet. Det tycker jag det går för långt. Det är den här relativismen du pratar om. Det går för långt i det hållet. Så vi måste vara specifika och diskutera varje fråga för sig, konkret, pragmatiskt och försöka ha rationella värderingsdiskussioner. Vi kan inte säga, vad gör vi med religion i allmänhet? Vi behöver säga, vad gör vi med hedersproblematiken, eller vad gör vi åt utanförskapet, eller vad gör vi åt olika saker, att man talar om det specifikt helt enkelt.
Ja, för att du nämner också det i artikeln din nettopp, akkurat detta att disse religionsdebatten idag nettopp präges av att man går inte i skyttegraver, men man går liksom till ytterpunkterna, enten i den helt franska varianten som du är det du kallar har sekularism och den andra en sån vidöppen identitetspolitik typ diskussion hvor du tillater allt halta på sig eller hvor det liksom är farligt att pirka bort på något för det är del av ett menneskets identitet. Men du har også noen spørsmål og tanker rundt hvordan vi kan forene det kristne grunnlaget med opplysningstidens fornuft, og da også selvfølgelig med det så tenker vi på rasjonaliteten som ligger i opplysningstiden og fornuften, mens der er jo igjen da andre religioner, og kanskje særlig islam, ofte gjenstand for en sånn diskusjon og si at nei, de har ikke vært igjennom en sånn opplysningstid, det er vanskeligere å forene det grunnlaget derfra med grunnlaget for islam. Hva har du skrevet og tenkt om dette?
Ja, altså det er jo, jeg tror jo at religiøse tradisjoner er jo ikke så faste og fikserede som man ofta tror ibland när man bedömer dem utifrån. Man tänker att det är bokstavstroende och fundamentalism och sådana saker. Det finns ju väldigt välfungerande muslimska minoriteter i många europeiska länder som är både välintegrerade, och för inte tala om USA, välintegrerade i samhället, i demokratiskt engagemang och sådana saker. Och det finns också fungerande demokratier i muslimska länder med kvinnliga statschefer och sådana saker. Så att det går ju uppenbarligen. Men det är klart att varje tradition, varje sammanhang har sin resa att göra på det här området. Och den kommer kanske se lite annorlunda ut än vad vägen till demokrati, mänskliga rättigheter och sådana saker har gjort i många Västeuropa och USA. Men jag tror ändå att det är möjligt. Och man måste se också att när det gäller till exempel Mellanöstern och så, det är en väldigt, det är också väldigt olyckliga politiska omständigheter som har gjort att det har tagit den utvecklingen. Och där har också västerländska stater genom sina invasioner, orkestrerade statskupper och sådana saker bidragit till en negativ utveckling i den regionen som vi idag liksom tenderar att lasta helt på islam. Och det är också ett problem.
Men så tänker jag också särskilt på hvordan islam møtes i da det vi kan kalle sekulære samfunn, altså vestlige samfunn, hvor du har et mangfold eller et religionsmangfold, men også lever innenfor det vi kaller det liberale demokratiet, hvor det i seg selv også er, skal vi si, et systematiserte institusjoner basert på verdier som ligger til grunn, og mange av de verdiene må man jo også si er hentet fra kristentenkning, hvis man går tilbake, som jeg sa innledningsvis, i samtalen jeg har hatt med blant annet Tom Holland for eksempel, så ser vi jo hvor tett sammenknyttet mye av det er. Men det betyr jo ikke nødvendigvis at ikke noen av de samme verdiene vil kunne finnes, for eksempel da i islam, og at man også kan tenke seg at islam skulle kunne fungere innenfor et liberalt demokrati. Så, men hva ser du er bøygen eller problemene med det?
Ja, men det som er jo... Filosofer talar ibland om att det finns en överlappande konsensus. Att det finns, man kommer till liknande slutsatser fast från lite olika håll. En tanke som är väldigt stark inom islam är solidaritetstanken. Där kan vi finna en stor likhet. Människovärdestanken finns också starkt inom islam, att människan är stark, skapat i Guds avbild och så. Knuten som många pekar på är frihetstanken, där islam inte på samma sätt har samma frihetsbegrepp som kristendomen har. där finns en knutpunkt. Det märks inte minst i hur det muslimska, många muslimska samfund hanterar konvertiter, människor som lämnar. Att det är väldigt, väldigt känsligt, att det är i vissa muslimska länder belagt med dödsstraff. Och så, där finns en knutpunkt helt enkelt i att liksom, också tillåta människor den egna integriteten och möjligheten att, så att säga, välja fel. Men jag är ingen muslimsk teolog, så jag ska inte gå för djupt in i detta, men det är vad jag ser som kristen teolog utifrån att titta på det här.
Du skriver også selv at selve religionsbegrepet, litt om det selve religionsbegrepet, og du kritiserer det for at det har blitt litt upresist, og at det klumper sammen veldig mye forskjellig. Hva mener du med det?
Jo, men det, som jeg var inne på litt förut, at vi tar, om vi tar liksom 84% av jordens befolkning som religiøs, så er det samtidigt så at vi kan ikke... Alltså, det är så stora forskiller inom i denna gruppen. Och du hittar väldigt... du kan inte säga att... till exempel, för att ta ett konkret exempel, när IS drev yazidier och shia-muslimer och kristna på flykt och mördade dem i Mellanöstern, då kan man inte säga att det är religionen som är problemet här. För religion är också något som yazidier, kristna och shia-muslimer har. Du kan inte heller säga att det är islam som är problemet. Det som är problemet är den wahhabitiska, salafitiska tolkningen av islam, den extrema tolkning som IS representerar. Vi måste vara mycket mer precisa när vi identifierar vad som är problematiska religiösa förtolkningar och uttolkningar. Inte bara säga religion, för det skymmer mer än vad det hjälper oss att se om vi bara använder det så. Utan vi måste liksom dyka ner. Likadant i USA, om man tycker att det, många pekar på att det är ett problem att de evangelikala kristna i så hög grad stöttar Donald Trump, och att de inte drar tillbaka sitt stöd även när han börjar ifrågasätta demokratiska institutioner, när han uttalar sig rasistiskt och sådana saker. Då är det så att säga den vita evangelikala kristenheten som är problemet där. Det är inte svarta evangelikala som till 90% röstar på det demokratiska alternativet eller andra religiösa grupper. Så vi måste vara precisa så att vi inte lastar alla för att några är problematiska.
Mm. Sekulär, liberal humanisme tränger inte kristendomen längre. Eller tränger vi de myterna, det gudomliga, tror du?
Jag tror att det är som en filosof har sagt, high standards need strong sources. Alltså om du har en hög liksom moraliskt som du siktar på som samfund med mänskliga rättigheter, solidaritet och sådana saker, så måste du hämta dig från någonting. Och det kristna tänkandet till exempel är ju, människan är skapad i Guds avbild, därför har hon ett unikt och okränkbart värde. Man kanske inte håller med om det första, men det är i alla fall en logisk och rationell sats. Från en rent sekulär humanistisk grund så säger man, människan är ett djur bland andra djur, därför har hon ett unikt och okränkbart värde. Det är inte logiskt. Jag säger inte detta för att säga att sekulära humanister inte kan tro på människovärdet, men jag vill i alla fall bara skicka tillbaka frågan. Här har en rent sekulär filosofisk tradition ett större problem på många sätt att hantera än vad en kristen tradition har. För den kristna traditionen är väldigt tydlig vad människovärdet baseras i. Och det är också, om vi tar liksom urdokumentet för demokrati och mänskliga rättigheter, den amerikanska deklarationen från 1776, all men are created equal. Att den skapad är där av en anledning. Det baserades på ett kristet idéarv och en idé om att människan var Guds avbild. Och så att där tror jag att vi måste se hur stark kopplingen mellan de demokratiska ideal och mänskliga rättigheter som vi har i väst, precis som Tom Holland påpekar, och den kristna traditionen är. Och visst kan man välja att tro på andra saker. Det är en del av pluralismen och så. Men då måste man i alla fall inse att man har ett ganska stort filosofiskt arbete att göra.
Mm. Vi har, du nevner også en annen tenker som, som vi også har en flere podcaster med I Civita, nemlig Francis Fukuyama.
Just det.
Og så boken hans tar du opp 1992, da, historiens slut, eller The End of History, og der argumenterer han for at fremtiden tilhørte liberalismen, og han identifiserte tre hovedkrefter som skulle komme til å, som du sier, underminere det liberale prosjektet, nasjonalismen, sosial ulikhet og religion. Mange skulle vel kanskje I dag underskrive på den analysen, og da kan vi jo komme litt tilbake igjen da, til nettopp, I hvert fall på to av punktene her, nasjonalisme og religion, I lys av det som skjer I verden nå, da vi plutselig tilbake igjen til konflikter som vi kanskje ikke trodde skulle skje I det hele tatt, nemlig Ukraina og Russland blant annet.
Jag tror att problemet med Fukuyamas analys som han delvis också är inne på det är ju att det samhälle, det liberala samhälle som han skissar på är för tomt. Alltså det är den klassiska figuren av som Nietzsche talar om redan, die letzte Mensch, alltså den sista människan, the last man som också Fukuyama. Så det är ju ett en så här, trygghetsknarkande bekvämlighets person som sitter och det finns inga visioner kvar, det finns ingenting att, att kämpa för eller att nästan som samfund I alla fall rikta sig mot att detta är vårt mål och det är det jag tror är det blir bara byråkrati alltså politiken reduceras till byråkrati och det är det jag tror har skett i många delar av väst, det finns en liknöjdhet som leder till en nästan en tristess och en känsla av tomhet och meningslöshet I politiken. Det finns inga visioner. Och då kommer de här populisterna med sina idéer, de erbjuder gemenskap, de erbjuder arbetarklassen att återvinna sin heder, och de erbjuder trygghet, de erbjuder någonting att kämpa mot, de identifierar fiender och så. Det blir ett existentiellt projekt, inte bara ett politiskt projekt. Och då kommer då liberala partier, socialdemokratiska partier, ja men ni ska få lite fler rättigheter, vi ska sänka skatten lite mer. Det räcker inte mot deras erbjudande. Så jag tror att, så att säga, man måste vi måste möta de här krafterna på också på en existentiell nivå och då är jag inte den som säger att vi ska liksom rulla ut stora statliga visioner om att detta är Norge och vi ska hit och sådana saker vissa sådana visioner kan vi ha men vi måste se att den kraften till meningsfinnande till att kämpa för någonting till att vilja förbättra bygga så att mina barn får det bättre än vad jag har haft det, som ju alltid har varit en väldigt stark drivkraft för människan. Det måste komma I civilsamhället. Det måste finnas en stark politik för de små gemenskaperna I samhället. För där kan man finna någonting av den här liksom laddningen, färgen, lusten och så, som inte finns I Fukuyamas vision av det liberala samhället. För där är det bara liksom alla sitter med sina streamingtjänster och det blir ett väldigt tomt och isolerat samhälle.
Jag tror väl kanske att Fukuyama är väldigt klar över det också själv.
Så läser jag honom också.
Ikke sant? Och du har, så, men då kan vi ju ta två ting. Det ena är att Francis Fukuyama kommer med en ny bok, Liberalism and its Discontents. Den är ute nu.
Är det?
Ja. Mm. Och han snackar också om det han kallar för creedal identity, alltså att man har att man må tillåta någon form för fellesskap som bygger på mer än kun det liberala, en eller annan form för värdi I samhället som människor kan sluta sig till eller som de kan tro på. Och då är självklart det poängen där att han må finna en mellanväg mellan en nasjonalisme som ødelegger, som vi for eksempel ser I eksempelet på nå med Putin og Russland, men samtidig og også en populisme som bygger på å ekskludere grupper. Men hvis vi tar og sier at, og det vanskelig, det ikke en enkel oppgave.
Nei,
men,
det ikke det. Precis.
Men hvis vi snur nå dette, og du sier dette med The Last Man, og selvfølgelig det at man har levd nå lenge I vestlige liberale demokratier uten å egentlig, hva skal vi si, ha noe å tro på, hvis jeg kan gjøre det, si det så enkelt, så ser vi jo nå hva som har skjedd bare I løpet av noen uker. Nå kan man si at vi vet ikke hvor varig dette blir, men det mange ting som tyder på at, at det I ferd med å skje noen ting igjen I Vesten. Hva tror du om det og utviklingen videre utover nå når vi ser hvor samlet plutselig man står, og hvor mye snakk om det nå nettopp om disse verdigrundlagene og hvor viktig dette når man står opp mot en diktator eller og et autoritært styre som, som Kreml nå og særlig Putin. Jeg vil ikke si russere generelt, men, men, men Kreml og Putin-regime. Så har du noen, noen formening om, om det mer samlende der, uten at det behøver å være religion da, I Vesten? Det kan være andre ting.
Nej, men jag tror att det finns någonting... Alltså, liberalism blir väldigt stark när det har en fiende. När det har någonting att slåss emot, så att säga, ett hot. För att då, då värnar man... Då inser man värdet av att slå vakt om yttrandefrihet, trosfrihet och sådana saker. Problemet för liberalismen är segern, så att säga. Då vet man inte riktigt vad man ska göra med den här friheten. Då. Och därför ser vi en samling nu. Och vi har en tydlig liksom, motståndare. Och i Sverige såg vi någonting liknande under flyktingkrisen 2015. En väldigt stark samling för ett mål och så. Det blir en slags väckelse, väckelsebevegelse i länderna och det finns mycket som att upptäcka I det. Men det är svårt att, så att säga, som en som är uppvuxen I pinsebevegelsen, det är svårt att leva på den här väckelsen. Den är ofta tillfällig och upplossande. Sen måste vi hitta, knyta den till någon tydligare liksom, former och institutioner för att kraften ska bli kvar. Men här tror jag att det finns mycket att göra. Jag tror till exempel att man behöver... Både det klassiska, att verkligen uppskatta det här klassiska arvet med frihet och sådana saker. Men också idén om Europa. Den är väldigt eftersatt både I svensk debatt och jag gissar också I norsk debatt. Alltså att det finns en som Europa som en kultur som står för någon slags mångfald och enhet. Som står för en slags... solidaritetstanken, en solidaritet som inte bara handlar om det egna utan också en europeisk solidaritet, en stark betoning på de lokala kulturerna, de lokala regionerna I Europa, men också att hänga samman i något slags större och vidare. Där finns det någonting, tror jag, att upptäcka. Kanske också särskilt för oss då protestantiska länder som har stått utanför den europeiska gemenskapen under så lång tid och kanske inte riktigt har det här arvet så levande starkt för oss. För det är mycket katolskt arv och så. Mm.
Är du överraskad över reaktionen I Europa efter... Etter invasjonen I Ukraina, hadde du sett for deg at det kom til å bli så sterke, skal vi si, at folk har stått opp så mye som de har gjort, og at særlig også EU selvfølgelig og Europa generelt har vært så klare og tydelige?
Ja, altså, man hadde jo ikke forventet seg kriget, så man hadde ikke forventet seg, jeg hadde ingen forestilling om hur reaktionen skulle være, men det man kan konstatera är väl att på ett sätt så är kriget Man ser, tycker jag, liksom pandemins anda över det. Putin har varit isolerad. Det är spekulationer om att han har varit I sin egen filterbubbla och inte riktigt har ett grepp om verkligheten. Men det är också någonting att pandemin fick politikerna att upptäcka hur mycket som var möjligt. Så mycket som vi sa, det går inte att göra det här. Liksom, vi har de här reglerna, vi har aldrig gjort det här förut. Vi kan inte stänga gränserna ens en gång. Då. Och sen så visade det sig att politikerna kunde göra det. De kunde bara signera och planen kunde sluta flyga och sådana saker. Och lite den, är min förtolkning att lite den erfarenheten och insikten tar politikerna liksom med sig in i det här, att väldigt mycket är möjligt, väldigt stora sanktioner är möjliga, väldigt kraftfullt agerande, ekonomin blir inte det viktigaste av allt, utan principer blir viktigare och det har ju varit, tycker jag de senaste åren, den liberala kapitalismens svaghet, att det har varit mer kapitalism än liberalism I det, att det har varit ja men, vi vill inte gå miste om våra handelspartners så vi går med på vad som helst det har ju inte minst syns I relationen till Kina. Och man var väl rädd att det skulle vara samma sak med Ryssland. Men nu är man beredd att ta den då. Man har fortfarande inte stängt av, om inte det har hänt senaste dagen, gas- och oljekranen från Ryssland. Europa har inte gjort det i alla fall. Men det vore ju såklart en väldigt tydlig och kraftfull markering och skulle göra mycket svårare för Ryssland att föra det här kriget. Så att få se om man går så långt också.
Ja, vi får bare si at vi snakker nå i midten av mars, og vi har ikke helt bestemt oss for når vi skal sende denne det, episoden, precis. Og masse kan skje. Men de grunnleggende tingene som vi har pratet om vil nok ikke forandre seg så mye, så jeg får nesten bare si tusen takk til deg, Joel, for at du tok deg tid og kom hit. Du på besøk, og vi fikk muligheten til å møtes her i studio. Så tusen takk.
Ja, men takk så hemskt mycket.
Og takk til lytterne som har hørt på i dag. Liker du Liberal Halv time, så abonner gjerne på sendingene våre i podcast-appen din. Gi oss gjerne en tilbakemelding også, rate sendingene våre, eller tips andre om podcasten. Og har du noe på hjertet, så send det gjerne til meg, mathilde@civita.no eller eirik@civita.no. Vil du holde deg oppdatert om hva vi gjør i Civita, få invitasjoner til arrangementene våre, så abonner gjerne på nyhetsbrevet vårt. Da kan du gå inn på civita.no og legge inn navn og e-post. Takk for i dag, og velkommen tilbake.
Liberal halvtime. En podcast fra tankesmien Civita.